följt av Gräns, Sveriges Radios podd om försvars- och säkerhetsfrågor. Den här veckan om hemvärnet.
En mörk och blåsig februarimorgon hämtar hemvärnssoldaten Lars-Gunnar Lundström sin utrustning i garaget på sin gård i Tornedalen. Gränsen mot Finland ligger bara några hundra meter bort. Han är ställföreträdande chef för gränsjägarbataljonen och han förbereder sig för en historisk övning. Ryska soldater har tagit sig in i Sverige för att försöka sabotera järnvägsstationen i Haparanda, och hemvärnets uppgift är att sätta stopp för det i den här övningen.
Det är ju ett viktigt objekt på alla sätt och vis, med tanke på att det enda järnvägsförbindelsen mot öst som vi har här uppe i norr.
Sveriges Radio. Hör mer om den historiska övningen i Norrbotten och om hemvärnets viktigaste uppgifter idag i det nya avsnittet av Gräns, som vi sänder strax efter 11:30 nu på onsdags förmiddagen här i P1. Nu är klockan 11.
Först ekot om att regeringen satsar 500 miljoner kronor på den specialiserade psykiatriska vården. Satsningen är ett av förslagen i vårändringsbudgeten och ska bland annat gå till fler vårdplatser och möjliggöra självinläggning. Det här uppger regeringen vid en pressträff nu på förmiddagen. Mer än var fjärde kvinna uppger att hon utsatts för hot eller våld på arbetsplatsen. Det här visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Och det här är ett stort problem, säger Arbetsmiljöverkets chef Lars Löv.
Vi ser en tydlig skillnad i arbetslivet, och för kvinnor finns det en stor utsatthet i att man är mer arbetsbelastad, har mindre återhämtning. För unga kvinnor så tillkommer också en stor risk för att utsättas för våld eller hot om våld och kränkande behandling, inklusive sexuella trakasserier.
Rapporten, som publiceras vartannat år, bygger på svar från drygt 17 000 personer i olika branscher. Bland kvinnor mellan 16 och 29 år så svarar 26% att de utsatts för hot eller våld det senaste året, säger Lars Löv.
Det vi har sett här är ju att unga kvinnor hamnar oftare i de situationer där de riskerar att hamna i det. Och det är ju en fråga om planering, arbetsledning och kanske också om hur man jobbar i olika branscher.
Unga kvinnor uppger också oftare än unga män att de jobbar ensamma, att de saknar möjlighet att påverka sitt arbete och har mindre tid till återhämtning, säger Lars Löv.
Det är ju en fråga om hur vi organiserar och styr arbetet och hur vi också som samhälle väljer att förebygga risker.
Säger Lars Löv vid Arbetsmiljöverket. Reporter här var Mattias Plejel. En pojke under 15 år har gripits misstänkt för mordförsök på en kvinna i 35-årsåldern i Örsundsbro utanför Enköping igår eftermiddag. Och enligt polisen hade pojken och den skadade kvinnan inte någon närmare relation till varandra, det här rapporterar P4 Uppland. Kvinnan uppges vara allvarligt skadad, men läget är stabilt. Ryssland fortsätter att attackera och skada ukrainska energianläggningar. Det här hävdar Ukrainas president Volodymyr Zelensky på plattformen X. Han skriver att ryska attacker i två regioner förstört en transformatorstation i nordöstra Sumy-regionen och en kraftledning i centrala Dnipropetrovsk-regionen som gjort 4 000 konsumenter strömlösa. Och detta trots en överenskommelse länderna emellan med USA om en paus i attackerna mot varandras energiinfrastruktur. Det var Ekots nyheter klockan 11, i studion Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
I dagens P1 Kultur hör ni om Joakim Medin, journalisten som är fängslad i Turkiet. Vi får en uppdatering om hans läge av vår korrespondent i Istanbul. Men gripandet väcker en del frågor, därför gästas vi också av Bitte Hammargren, journalist och expert på säkerhets- och geopolitik i Turkiet vid Utrikespolitiska institutet, för att få ett historiskt perspektiv på det som hänt. Och lite mer om journalister blir det. Författaren Fatima Bremmer är gäst och hon har skrivit boken Ligan som är en kollektivbiografi om banbrytande kvinnliga journalistpionjärer som banade väg för en genomgripande förändring av samhället när de bildade gruppen Ligan. Ni vet, Elin Wägner och gänget i början av 1900-talet. Hör mer om det i P1 Kultur idag efter klockan ett med mig, Lisa Bergström.
Så kan just du bli rik, både snabbt och enkelt.
Drömmer du om att bli miljonär? Många kommer inte ens i närheten för att man väljer att tänka som alla andra.
Men hur seriösa är de ekonomiska råden vi får från influencers? Och senare i programmet, är vi beredda att bo mindre för att minska vår klimatpåverkan? Välkommen till Plånboken. Jag heter Anna Berg. Hitta billig mat, förhandla ner räntan eller bli rik på bitcoins. Ekonomi har seglat upp som ett allt mer populärt ämne i sociala medier. Och många är de som känner sig manade att ge ekonomiska råd till sina följare. Men flera populära ekonomikonton får kritik för att ge oseriösa råd och måla upp en orealistisk bild hur man kan tjäna snabba pengar.
Vill du köpa en sportbil eller ha denna view från din balkong? Ja, då kanske du ska lyssna på vissa internetgurus som säger att du ska sluta dricka kaffe och spara dina pengar och bo hemma tills du är 40 för att du ska ha råd med det. Eller så gör du som tusentals andra svenskar och lyssna på vad jag har att säga nu.
Analyshasse har idag över 68 000 följare på Instagram där han visar upp sin nya lägenhet, sina sportbilar och dyra klockor.
Tror du jag lever det här livet i Dubai genom att jobba på ett vanligt jobb och spara pengar? Det är inte riktigt så det funkar.
Enligt Analyshasse kommer pengarna till lyxlivet i Dubai från trading och smarta investeringar. Och genom att teckna medlemskap i hans exklusiva klubb så får man som följare tillgång till de här unika graferna, tekniska analyser och tips på hur man kan bli lika rik som Analyshasse själv.
Tänk hur stor skillnad det skulle göra för ditt liv.
Men det finns fler som säger sig vilja få oss att tänka smartare när det gäller ekonomi och investeringar. På Instagram, TikTok, YouTube och andra kanaler är det numera fullt av privatpersoner som vill tipsa om hur vi ska få våra pengar att växa och hur vi ska bli både rikare och leva ett mer ekonomiskt liv.
Att börja investera kan kännas lite som en första dejt med börsen. Läskigt, nervös men väldigt, väldigt spännande.
Det här är helt galet. Jag har precis blivit dollarmiljonär. En galen milstolpe.
Gemensamt för många så kallade finfluencers, alltså financial influencers, är att de visar upp en bild av sig själva som underdogs, som nu genom att göra smarta val har nått ekonomisk framgång.
Jag och Karin är vanliga dödliga människor med vanliga löner som älskar att resa, äta god mat och allt det där. Och vi lyckades spara ihop över 1 miljon kronor på ungefär 5 år utan att dra ner på vår levnadsstandard.
Förutom de mer extrema kontona av typen bli rik och flytta till Dubai finns det också en annan, mer lågmäld nisch med vardagsnära ekonomiska råd där det snarare än att göra våghalsiga investeringar tipsas om hur man kan leva sparsamt och tänka smart med de pengar man har.
Get Red with me där vi går igenom några ekonomiska stora systertips.
Och ska man generalisera så är det framförallt kvinnor som ligger bakom den här typen av konton.
Jag tänkte nu snabbt sammanfatta mitt ekonomiska 2024. Vilka som har varit det bästa köpet, det sämsta köpet och det dyraste köpet.
Jenny Garpö startade sitt konto Ekonomiska Lifehacks för 3 år sedan och har idag drygt 12 000 följare som får råd om allt ifrån hur man sänker sina matkostnader och hittar gratis barnkläder till hur man förhandlar ner priset hos sitt försäkringsbolag.
När jag började kontot så var målet 10 000 följare. Så att jag har ju nått det och nu har jag väl inget riktigt mål mer än att jag tycker det här är kul och vill fortsätta driva det här kontot. Och folk i min närhet tycker inte att det här är superkul att prata om. Och jag, alltså, när du väl trycker på play så kan jag prata om det här hur länge som helst. Så att det är jätteskönt att nu ha min egen värld. Jag kan prata med människor som vill lyssna på mig.
Jenny står på altanen till huset i Nacka utanför Stockholm som hon och sambon köpte förra året.
Så att det, vi har letat i hus i 4 år innan vi hittade det här huset. Och det är ju byggt 79 så att det är ju inte jättenytt. Och ja, det är inte jättestort heller.
Till vardags jobbar hon som frilans inom filmbranschen. Men utanför jobbet är det här med ekonomi ett av hennes stora intressen. Och hon har tidigare skrivit en bok i ämnet som hon planerar att ge ut längre fram.
Det är väldigt tillfredsställande att hitta bra deals på grejer. När jag hittar, ja, men så här, om jag ska köpa någonting och så hittar jag liksom att jag kan få det mycket billigare här vid den här rabattkoden eller så. Så är det ju liksom en väldigt, man blir ju glad. Det är som en tävling typ att vara sparsam. Men också att jag kan välja då istället vad jag vill lägga mina pengar på. Och det är inte så att jag alltid är snål på allting, utan jag bara väljer, det här är viktigt för mig, det lägger jag pengar på och det här lägger jag inte pengar på. Om jag väljer att så här, men nu vill jag lägga pengar, typ att jag köpte en bil, då var det fortfarande jättekul att jag kunde hitta en bra deal på bilen och liksom räknade ju på affären. Så att det var ju inte bara så här, jag köpte en bil, det kostar en massa pengar, utan det finns ju hela tiden det ekonomiska tänket med.
Är du snål?
Ja, det beror på vem du frågar. Frågar du min sambo skulle han säga att jag är snål, ja. Frågar du mig så skulle jag säga att nej, jag är nog bara ekonomiskt smart.
Och precis som de flesta andra ekonomikonton på Instagram gör Jenny ibland reklam för olika företag genom betalda samarbeten.
Jag är väldigt selektiv själv vilka betalda samarbeten jag gör. Men självklart, alltså jag lägger otroligt mycket tid på det här. Så det finns ju en önskan om att kunna få liksom lite betalt för den tiden. Men jag tycker man ska väldigt vara selektiv och göra samarbeten för saker som man faktiskt står för och som känns bra i magen för en själv. Jag skulle aldrig kunna liksom försöka kränga på någonting som inte är, som jag inte står för. Jag vill liksom inte lura mina följare, utan allt handlar ju verkligen om ett förtroende som jag har byggt upp till dem.
Men det här med betalda samarbeten är inte det enda sättet för uppfinningsrika finfluencers att dra in pengar. Och ju fler följare, desto fler möjligheter. Hos de riktigt stora kontona säljs det till exempel egna budgetappar, privat coaching och medlemskap i egna communities. Och det har riktats skarp kritik mot flera kända finfluencers vars investeringsråd har fått följare att förlora pengar. Det förekommer också kritik mot betaltjänster som inte håller måttet och mot hur vissa finfluencers inte berättar för sina följare om sitt startkapital utan får att låta som om de har gjort sig rika på att bara följa sina egna ekonomiska råd. Trots den här kritiken är sociala medier idag den plats där många, särskilt unga personer, hämtar sin kunskap om ekonomi. Och det behöver inte vara något negativt, tycker Jenny Garpö bakom kontot Ekonomiska Lifehacks.
Ja, men de kunskapskällor man haft tidigare har inte varit så opartiska. Ja, men till exempel som banktjänstemän, de har ju en egen agenda. De är ju säljare och vill tjäna pengar på dig. Så att det är inte så att allt du har lärt innan är objektivt. Men självklart så måste man ju vara källkritisk och själv tänka på vad man väljer att ta till sig och inte. Och alltid ha lite de glasögonen på sig.
Sist i Linda Aktens reportage hörde vi Jenny Garpö. Välkommen, Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Tack så mycket.
En av fem personer i 20-30 års åldern litar på de ekonomiska råden de får genom influencers. Det tycker ni på Finansinspektionen är så allvarligt att ni vill varna för att följa en del av de här råden. Vad är det som är så farligt?
Till stor del så handlar det ju om precis det här som vi hörde i reportaget. Flera av dem står ju inte under vår tillsyn. Någon nämnde att man kan ju inte heller lita på en bankrådgivare. Och så kan det ju kanske vara att vi har sett intressekonflikter hos bankrådgivare. Men där utövar vi ju tillsyn och kan agera. Det kan vi inte mot merparten av den här marknaden.
Det finns ju, som vi hörde i reportaget, väldigt olika sorters konton. Hur skulle du beskriva den här världen?
Ja, men den är ju otroligt spretig. Dels så kan det ju handla om aktörer som vi har sett som ju ägnar sig åt att manipulera aktiekurser och då vill liksom få sina följare att haka på de här snabba ökningarna.
Till exempel, men vad då höjer man det? Hur manipulerar man en aktiekurs?
Ja, men om man till exempel går ut med information att nu ska vi alla investera i den här aktien så kan man ju få en effekt. Men det är alltså en kriminell verksamhet och då kan vi ju agera. Men sen kan det ju också handla då om aktörer som vill få folk att prenumerera på deras tjänster och som tjäna pengar på det. Eller att man bara vill skapa content och få samarbeten. Och så finns det ju de som bara vill vara ute och ventilera och diskutera sina iakttagelser iakttagelser och erfarenheter från finansmarknaden. Men vi behöver ju komma ihåg här också att det finns ju en rad studier från bland annat den amerikanska och nederländska marknaden som har visat att de som följer Finfluencers råd får en sämre avkastning än vad börsen i snitt har avkastat. Så det går alltså sämre för dem än om man bara hade investerat i till exempel en bred billig fond.
Ja, det låter ju väldigt tråkigt för dem då som går på de råden. Vad är det man ska se upp med då? Jag tänker någon som tipsar om att leta billig mat. Det kan ju inte vara så farligt. Men vad ska man se upp med?
Men man behöver vara källkritisk och ställa de råd och tips man får i förhållande till annan information som finns där ute. Det finns massor av information och idéer kring investeringar. Så titta på många olika källor. Men sen behöver man ju också vara medveten om att antalet bedrägerier är ett problem på hela finansmarknaden, i hela samhället. Inte minst när det kommer till aktörer som vänder sig mot vanliga konsumenter på sociala medier. Du kan idag inte vara säker på att de råd och tips du får kommer från en människa av kött och blod, även om det ser ut som det. Det kan mycket väl vara en AI som ligger bakom.
Du pratar ju om att håsa upp aktiekurser till exempel. Det finns också andra investeringsbedrägerier. Finns det någon specifik målgrupp som liksom lättare faller offer för det här?
Nej, men alla är ju potentiella målgrupper för bedragare, det ska man vara medveten om. Men just när det kommer till investeringsbedrägerier så har vi ju sett en större risk för ofta personer med lite mer kapital på kontot, och då kanske det handlar om män i medelåldern som har liksom byggt upp en hel del kapital. Då vänder man sig mot dem och använder sig av liksom den finansmarknadslingo som de kanske då är vana vid, och använder sig av väldigt sofistikerade verktyg för att locka in de här personerna då i bluffar helt enkelt.
Men varför är just de extra mottagliga då?
Nej, men det kan ju vara så att man har kapital, man är nyfiken på att ta risk, man känner sig bekväm att testa mer riskfulla produkter som man kanske inte kommer över på hos sin vanliga bank kanske, som gör att man lockas. Vi ska ju veta det också, att de här bedragarna, de vet precis vilka knappar de ska trycka på för att locka en person in i ett bedrägeri.
Mm, man är sugen på snabba pengar, tänker jag. Många influencers har ekonomiska samarbeten. Hur påverkar det deras trovärdighet?
Nej, men är det så att man har ett ekonomiskt samarbete så behöver man ju också tydligt märka upp det. Och du som konsument behöver ju också då vara uppmärksam när du läser råd och inspiration från influencers, om det är så att det handlar om marknadsföring.
Behövs det någon typ av tillstånd för att ge ekonomiska råd på sociala medier?
Men är det så att du ger individanpassad investeringsrådgivning så ska du ha tillstånd hos Finansinspektionen.
Som du riktar det till mig, ja. Då behöver ett tillstånd finnas.
Ja.
Men många pratar ju bara ut den stora massan.
Ja, och det här är ju en gråzon som är komplex och som man som konsument behöver vara medveten att det är inte helt tydligt och glasklart vad som är reglerat och inte. Men det är också viktigt att man kommer ihåg att lagstiftning kan inte lösa allt. Går vi fram och reglerar en viss del av finansmarknaden så kan vi vara säkra på att det kommer finnas aktörer som poppar upp i en annan gråzon. Det tar för lång tid, så därför behöver man vara källkritisk och försiktig alltid när man investerar. Och framförallt om du får signaler från en finfluencer om en snabb, enkel, säker investering eller en exklusiv investering, ja, men dra öronen åt dig då, för några sådana finns inte.
Men finns det några gränser, du pratar om den här gråzonen, men finns det några gränser som man ändå kan dra där det går från att det här är okej till att det inte är okej längre?
Ja, men det var det som jag var inne på här, att det handlar om det är en individuell baserad rådgivning. Då handlar det om tillståndsplikt.
Men utövar ni någon som helst tillsyn över de här finfluencersarna?
Ja, men det gör vi. Och vi har ju också gått fram här, inte minst när vi har märkt att det handlar om att man manipulerar aktiekurser till exempel.
Okej, och vad gör ni då? Ringer ni upp dem och säger att det här får ni inte hålla på med, eller hur går det till?
Nej, men vi samarbetar här nära Ekobrottsmyndigheten i de här fallen, och vi har ju också sett fall där då finfluencers har blivit fällda här och fått straff därefter.
Det är inte helt fritt fram att ge vilka ekonomiska råd som helst, men ganska i alla fall. Man kan hålla på och experimenterar med det här ganska mycket, tänker jag, eller rätta mig om jag fel.
Nej, men jag tycker att alla som är där ute och som söker sig mot konsumenter har ett ansvar. Det här handlar ju faktiskt om människors pengar, och vi kommer från ekonomiskt tuffa tider där många har fått vända på varje krona för att få vardagsekonomin att gå ihop. Det här är inte rätt tillfälle att vara ute och försöka liksom bygga sin egen ekonomi på att liksom försöka få folk att agera i en viss riktning som kanske inte är för deras bästa, utan man har ett stort ansvar där ute för vad man lägger ut och vad man publicerar och vad man försöker få folk att göra.
Vilka eventuella positiva aspekter finns det då med att det är andra än till exempel privatekonomer som delar med sig av sina ekonomiska råd på sociala medier?
Ja, men det är såklart att det är bra att det växer ett intresse för privatekonomi och sparande. Det är ju såklart positivt, och det finns ju aktörer som verkar i den riktningen. Men problemet är att det också finns många andra som förstör för de här goda krafterna. Så att som konsument så var alltid källkritisk. Lyssna inte bara på en person eller en aktör som ger råd. Du kan också alltid gå in på fi.se och titta i vårt företagsregister om det är en aktör som står under vår tillsyn eller som kanske till och med finns på vår varningslista. Då behöver du verkligen dra öronen åt dig om det skulle så vara fallet, och vara medveten om att stora delar av den här branschen eller den här världen är oreglerad idag.
Och så finns det inga snabba pengar, det brukar
ni
säga.
Exakt, det finns inga genvägar på finansmarknaden.
Tack Moa Lagnemark, förlåt. Mm. Finansinspektionen.
Tack.
Nu finns det pengar att spara på elräkningen. För när den nya effektavgiften införs är vinnaren den som är bra på att sprida ut sin elanvändning. Från årsskiftet har elnätsbolagen, alltså bolagen som äger nätet där du bor, börjat införa effektavgift. Inom 2 år ska alla elkonsumenter börja betala den här avgiften. Så vad är det man ska hålla koll på, och hur undviker man att elräkningen skenar iväg? Välkommen hit Hans Nordstrand, projektledare energi- och klimatrådgivningen på Stockholms stad.
Tack.
Vad är effektavgift för någonting?
Är det en avgift som tas ut efter hur mycket el man använder samtidigt? Så den som använder mycket el på en gång får betala mer. Den som kan sprida ut sin elanvändning över dygnets timmar får betala mindre. Och till exempel kan det innebära att man inte använder effektkrävande apparater samtidigt. Man undviker att ladda bilen samtidigt som man kör tvättmaskinen och diskmaskinen. Så att man försöker sprida ut sin elanvändning.
Och vad gör då elnätsbolagen med den här utspridningen som jag sysslar med hemma?
Ja, den behövs ju för att det inte ska bli allt för höga effekttoppar som belastar elnätet allt för mycket. Oftast har vi ju kraftiga toppar morgon mellan 7 och 9 ungefär, och sen eftermiddag kväll mellan 17 till 19 ungefär. Och då är ofta nätet högt belastat, och om det ska räcka till i framöver när vi förväntar oss en ökad elanvändning, så behöver vi sprida ut användningen över fler timmar.
Mm. Och när man då tittar på elräkningen, den här effektavgiften, vad är det de har räknat på då när de sätter den avgiften?
Ja, det är ju att det ska styra tillräckligt mycket. Det ska ju motivera konsumenterna att flytta sin elanvändning så att elnätet räcker till.
Precis, men det är en snittavgift, eller hur? Det är inte bara en timme på dygnet som gäller, det är fler timmar.
Ja, man räknar oftast 3 timmar, de 3 timmar varje månad då man använder mest el. Och sen tar man ett snitt på det, och det avgör hur mycket man får betala i effektavgift.
Och effektavgiften är alltså en del av elnätsavgiften, den du inte kan välja själv, eller hur?
Ja, det stämmer. Det är ju elnätsbolaget, och man bor ju i ett visst elnätsområde, och det kan man inte styra, utan det finns bara ett elnätsbolag i varje område.
Men är inte det här bara ett sätt för bolagen att ta mer betalt för elen?
Nej, faktiskt inte, utan det här ska vara kostnadsneutralt för kundkollektivet. Så att då blir elnätsbolagen tvungna att sänka någon annan del av avgiften. Och då är det ju ofta överföringsavgiften per kilowattimme som blir lägre.
De måste liksom kompensera så att det inte blir dyrare för mig som konsument.
Så kan man sprida ut sin elanvändning, jämna ut den med dygnet, så kan man ju vinna på det här och få totalt sett lägre avgift.
Alltså det finns ju roligare saker att betala för än just el. Hur kan man göra då förutom att sprida ut elavvändningen för att hålla ner kostnaderna?
Ja, det är ju viktigt att ha koll på villkoren för ditt elnätsbolag. Så att man kollar när effektavgiften tas ut och om det kanske är lägre avgift på natten eller ingen avgift alls. Och så kan det vara årstidsberoende. Så att man vet när man ska anstränga sig och minska sin effekt.
Men du säger på natten, alla elbolag eller elnätsbolag, har de liksom samma definition av natt här?
Nej,
eller är det något?
Det kan variera. Så att det får man kolla upp vad som gäller för just ditt elnätsbolag.
Just det. För på något elnätsbolag så kan natten börja klockan 7, på något annat klockan 10 kanske.
Ja, så är det.
Just det. Mm. Ett småhus eller en villa, då är det ju bara man själv som kan påverka den här effektavgiften. Men hur ser det ut om man bor i ett hyreshus eller en bostadsrätt?
Ja, det är lite olika. En del bostadsrätter har ju gemensam el i hela fastigheten. Och då får man betala en effektavgift för hela byggnadens effekttoppar.
Just det, så har man en slarvig granne här, då åker jag på notan.
Ja, så kan det bli. Det man kan göra är att man kan uppmana den boende att försöka undvika höglasttimmarna. Och det är ju oftast då på eftermiddag kväll de inträffar i ett sånt hus. Mm. Att man försöker styra, man kan använda el mitt på dagen istället då, så gör man det då.
Mm. En av våra lyssnare som har skrivit till oss, hon kallar sig trött vuxen. Hon är frustrerad över att det har blivit ytterligare en grej som man måste hålla koll på. Måste hon hålla koll på det här?
Det beror lite grann på jag, hur mycket eleffektkrävande apparater man använder. Det viktigaste att ha koll på det här, det är ju då för de som har elbilsladdning.
Ja just det, för det drar just
ja,
klart jättemycket effekt.
Verkligen, det är mycket mer effekt än någonting annat i ett småhus.
Hur stora skillnader kan det bli här då?
Ja, för de som inte har elbil, då kanske handlar det om några hundralappar i månaden. Som skillnad blir om man anstränger sig mer eller inte bryr sig.
Mm.
Men för de som har elbilsladdning så kan det ju röra sig mycket mer än så. Så där är det väldigt viktigt att man kollar villkoren och ser hur mycket effekt man laddar med och ser vad man kan göra åt det så att man både kan få en tillräcklig laddning och samtidigt hålla ner avgifterna.
Mm. Så vi kan ju sammanfatta det som att trött vuxen, hon behöver hålla koll om hon har elbil.
Ja, det tycker jag.
Ja. Tack så jättemycket Hans Nordstrand, energi- och klimatrådgivningen i Stockholms stad. Tack för att du kom. Vi ska fortsätta att prata om hur vi ska använda våra resurser smartare och mer effektivt. Men nu när det gäller hur vi bor. Idag finns det ju gott om miljömärkningar inom bostadsbyggande. Det finns till exempel svanenmärkta bostadsområden. Men det här är långt ifrån tillräckligt om vi ska leva upp till de miljömässiga och sociala mål som vi åtagit oss i och med Parisavtalet. För att klara de här målen måste vi dessutom ändra vårt konsumtionsmönster. Vi måste bo mindre och börja dela mer på våra bostadsytor och saker. Hur nu det ska gå till. Det här ska vi prata mer om med Pernilla Hagbert. Du har kommit in i studion. Du är forskare i hållbar omställning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur litet ska vi bo för att vara hållbara?
Ja, men man brukar säga att någonstans mellan 20 till 38 kvadratmeter beroende på olika aspekter i det här. Men det för Sverige skulle innebära ungefär en 10-50% i minskning jämfört med den genomsnittliga boytan idag.
Per person?
Per person.
Okej, men det innebär inte att vi ska bo i lägenheter som är 20 kvadrat, eller?
Nej, nej. Och poängen här är just att osäkerheten är ganska stora, som ni hörde, i det här spannet 20-38 kvadrat. Och om vi tänker hållbarhet bredare så är inte den exakta siffran egentligen intressant, utan det är just att vi måste minska den genomsnittliga ytan och vi måste se till att den fördelas. Så att det är inte de som redan bor trångt som ska bo ännu mindre, utan det handlar om att vi måste adressera överkonsumtionen av boyta.
Redan idag så är det ju många byggföretag som tar hänsyn till miljö och hållbarhet på olika sätt. Räcker inte det?
Ja, men det finns många som har höga ambitioner, men jag möter också väldigt många som är frustrerade i bygg- och bostadsbranschen som ser att det går för långsamt. Och vi ser från forskningen också att det räcker inte. Vi är jättebra och fortsätter att förbättra produktionsprocesser, materialval, energieffektivisering. Det kommer vara en jätteviktig del. Men vi måste också tänka om kring själva boendet. Vad är det vi bygger och för vem? Så det här handlar om mer än bara teknik, utan också att vi måste utmana sociala normer och vanor.
Men vad är det då för normer du menar?
Ja, men det handlar dels om normer kring liksom vad som är social status. Och hemmet är en sån stor del av identitetsskapande. Vi tror att vi uttrycker vår liksom individuella egenhet. Men det är också ett sätt att visa tillhörighet med en viss grupp. Så hur stort vi bor och den hemrelaterade konsumtionen liksom totalt, det är nära kopplat till just statusidentitet. Men det handlar också om normer kring hur vi bor, på vilka sätt, med vilka, vad som är ett gott liv. Och här är ju populärkultur och media en väldigt stor del i att forma de här idealen och normalisera. Vad är det vi gör hemma? Vad ska man ha hemma? Och så vidare.
Ja, ja, det kryllar ju av influencers och tidningar, inredningstidningar och allting,
ja.
Sånt.
Ja.
Men hur ändrar man de här normerna då?
Ja, men det finns ju en föreställning om att normer är ganska satt. Men är det någonting vi vet så är ju också att normer konstant förändras tillsammans med ny teknik, nya sociala vanor, samhällsförändringar. Och normer handlar väldigt mycket också om maktstrukturer. Så att vi har i vår forskning jobbat mycket med att försöka synliggöra de här ofta förgivettagna normerna kring det goda livet, hemmet och så vidare. Och det kan handla om att liksom synliggöra de könsroller som vi liksom bygger in i det här. Vem som vi ser som hållbar boende eller inte. Men det är också de här känsliga frågorna att då peta i. Hur fördelar vi yta? Vad ser olika sociala grupper som tillräckligt? Vad är olika behov och så vidare? Det här är inte liksom något som är satt, utan det kan också förändras.
Men tror du att människor är villiga att göra avkall på boendeyta till exempel, eller prylar eller bilar eller nu vad det handlar om?
Ja, men det finns väldigt intressant. Liksom, i vår forskning så försöker vi också komma åt det här. Vad är det som gör att människor då antingen känner sig inlåsta i vissa strukturer? Jag har intervjuat många som också uttryckt att de skulle vilja göra sig av med saker, bo mindre. De känner sig låsta av sina saker. Men tänk om jag någon gång behöver den där apparaten i köket som jag kanske inte använt på flera år. Men det är ju bra att ha. Vi är så omgivna av den här liksom konsumtionsdrivna idén om hemmet också.
Mm, och det är skönt att bo stort när man ska stå middag eller
ja.
Barnbarnen hälsa på. Eller
precis.
Okej, okay. Det brukar ju beskriva också en stereotyp som man använder i byggplanering. Hur ser den stereotypen ut?
Ja, men det finns en outtalad idé om vem den här ideala användaren eller medborgaren är, som vi faktiskt skapar tjänster och produkter och till och med boendemiljöer för. Och den har kallats för resursmannen, som är just en karikatyr. Det är en teknikkunnig, medveten individ med smartphonen redo, som kan liksom ta rationella beslut och agera på information, som gillar att jaga kilowattimmar. Problemet är just att det här är ett ideal, det är inte en verklighet.
Det låter ju som en superman.
Ja. Och vi är inte så rationella. Information vet vi har sina begränsningar. Det är få som vaknar på morgonen och tänker nu ska jag använda energi eller resurser. Det är snarare ett resultat av att vi lever våra liv.
Men vilka lösningar vill du se om det inte är de där liksom, tekniska lösningarna?
Ja, men det är just att boendet ses som mer än en konsumentprodukt som kan kläs liksom, i mer grön teknik. Utan att vi måste se att boendet är en arena för att faktiskt ställa om. Tillsammans med grannar i en bostadsrättsförening, lokal hyresgästförening eller liknande.
Mm. Du säger att byggbranschen har ett stort ansvar här. Men om vi går till mig som individ, vad kan jag göra?
Ja, men det är just det här, den kollektiva handlingen som blir viktig. Att ställa om tillsammans. Att hitta verktyg för att utmana normer och göra annorlunda. Och det är svårt, men det är absolut inte omöjligt. Och där är just sociala gemenskapen väldigt viktig.
Så jag ska prata om det här på middagen? Eller
ja,
vad är det du vill att jag ska...
Ja, och ta upp det med grannar. Våga vara obekväm.
Just det, ska du riva ut köket?
Ja, precis.
Mm. Ja, det är det vi hinner med. Tack Pernilla Hagbert, forskare på KTH, för att du kom och gästade oss i Plånboken. Det var allt från oss idag. Vill du lyssna på det här programmet igen kan du gå in i appen Sveriges Radio Play och där går du in och letar efter Plånboken. Och om du har något som du vill att vi ska ta upp här i programmet, ja, då får du mejla till oss på planboken@sverigesradio.se. Producent för programmet idag var Linda Kten, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Vad behöver man tänka på när man startar eget? Lyssna i Sveriges Radio Play. Sök på Ekonomiakuten som är ute med nytt avsnitt. Och här ska vi så sända Sveriges Radios podd om försvars- och säkerhetsfrågor. Sveriges Radio.
Det som ett tag kallades för gubbdagis är en helt avgörande del av försvaret. 23 000 frivilliga soldater som hela Sverige behöver luta sig mot om det blir krig.
Jag tror att många har den här gamla bilden av hemvärnet, att vi går omkring med grå uniformer och sliten utrustning. Utan det är precis tvärtom.
Och när svenska förband kan behöva strida utomlands vid NATOs front får hemvärnet ett större ansvar i Sverige. Men då behövs fler frivilliga soldater.
80 000 vore en fantastisk siffra.
Och att hemvärnet kan spela en huvudroll om det blir krig, det har Ukraina visat.
Jag skulle nog säga, utan att överdriva allt för mycket, att det var hemvärnet med i grunden då svensk organisation och stridsteknik som eventuellt räddade den ukrainska nationen i inledningsskedet av kriget.
Lyssna på Gränsen, på de säkerhetsfrågor och hotet mot Sverige.
Idag om de frivilliga som är först på plats om Sverige attackeras. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
En mörk och blåsig februarimorgon hämtar hemvärnssoldaten Lars-Gunnar Lundström sin utrustning i garaget på sin gård i Tornedalen. Gränsen mot Finland ligger bara några hundra meter bort. Han är ställföreträdande chef för gränsjägarbataljonen och han förbereder sig för en historisk övning. Ryska soldater har tagit sig in i Sverige för att försöka sabotera järnvägsstationen i Haparanda och hemvärnets uppgift är att sätta stopp för det i den här övningen.
Det är ju ett viktigt objekt på alla sätt och vis med tanke på att det enda järnvägsförbindelsen mot öst som vi har här uppe i norr.
På den här stationen kommer tiotusentals soldater och stridsfordon och vapen och ammunition och all annan utrustning som behövs passera om det blir krig i Finland. Och i Haparanda måste man dessutom lasta om till nya tåg eftersom rälsen är smalare i Finland.
I spelet som vi har nu, kommer att ha under övningen, så handlar det ju inte om någon storskalig invasion eller något sånt, utan det handlar om sabotagegrupper som kan jobba inom vårt område. Så att det man ska försvara järnvägsstationen och bangården mot, det är så mindre grupper med 6-8 fiendesoldater.
Och just tågstationer och annan samhällsviktig verksamhet, det ska hemvärnet skydda. De ska vara först på plats där, så gränsjägarbataljonen i Tornedalen, den ska ha soldater runt stationen i Haparanda så fort som möjligt om det blir höjd beredskap i Sverige.
Mm. Vilket det skulle bli om till exempel Ryssland attackerar Finland.
Det första hemvärnet gör vid den här tågstationen det är att patrullera området och sätta upp vägspärrar. Och hemvärnssoldaterna, de bor i närområdet så de kan snabbt se om något inte är som det brukar.
Vi jobbar ju också med att upprätta en normalbild över området och där är vi ju specialister med våran lokalkunskap. Vi upptäcker ju direkt om någonting avviker ifrån normalbilden och då kan vi agera.
Det går bra den här gången. Det ryska sabotaget stoppas men övningen den fortsätter ett par dagar till. Och den kommer att bli historisk faktiskt. Vi återkommer till det.
Det är ju vanligt när man pratar med vänner och bekanta att de inte riktigt har koll på vad hemvärnet är för något.
Jag håller med. Det är väldigt få faktiskt som har koll på hemvärnet fullt ut. Och vi hade väl inte heller 100% i koll innan vi gjorde det här avsnittet.
Nej.
Just nu har ju vi ett antal på ungefär 23 000 man, och det där kan ju variera från månad till månad, för det beror på hur många som är på väg ut, hur många under utbildning och så vidare, men ungefär 23 000 man.
Och de här hemvärnssoldaterna, de har tjänstgöringsavtal med Försvarsmakten och får ersättning för att kunna ta ledigt från sina vanliga jobb och vara med på övningar, men också vid höjd beredskap eller hjälpa till med skogsbränder och översvämningar och andra kriser. Men en svaghet i det här systemet är att de flesta soldaterna bara får ersättning för mellan 4 och 8 militära övningsdagar om året.
Alltså det där låter väldigt lite med tanke på hur viktig roll hemvärnet har.
Verkligen. Men det finns andra fördelar med det här systemet. Det tycker Laura Svahn Wrede, som är rikshemvärnschef.
Alltså högsta chefen för hemvärnet.
Jag har ju hela, ska man säga, samhällsspektrat av hemvärnssoldater. Det kan vara hjärtkirurgen till KTH-professorn, det kan vara läraren, det kan vara fabriksarbetaren, taxichauffören. Det är ju en otrolig bredd, och många soldater jobbar ju också i försvarsindustrin där man hela tiden utvecklar tekniker och förmågor, och den har man ju lätt att ta med sig till hemvärnet och säga att det här är något som skulle passa oss.
Att gå med i hemvärnet, det är frivilligt. Men den som gör det, den måste vara beredd på att det sen inte är tillåtet att dra sig ur om det blir krig eller höjd beredskap. Då är det plikt som gäller.
Precis. Man kan liksom inte sticka hem om man nu är satt och bevaka någonting, en bro till exempel.
Nej. Men man blir nästan lite matt när man tänker på hur många viktiga saker som måste skyddas av hemvärnet för att samhället ska fungera i krig.
Ja, men exakt. Elförsörjningen är ju en sån där superviktig grej, och då har vi alla kärnkraftverk, och det är väl kanske det viktigaste vi har.
Verkligen.
Vi har dammarna.
Jätteviktigt också. Och sen har vi alla hamnar och flygplatser, och vi pratade om broar, och ja, all infrastruktur finns ju hur mycket som helst.
Det är en lång lista, och förutom all civil infrastruktur så finns det den här militära delen. Vi tänker till exempel ammunitionslager och andra typer av förråd.
Och vet du vad? Det kanske viktigaste av allt, det har vi faktiskt gjort ett avsnitt om.
Vatten.
Vi har ju den senaste tiden sett att man har misstänkt sabotage mot till exempel vattenförsörjning och så vidare. Så att det finns många viktiga infrastrukturella anläggningar som vi behöver, som är viktiga för oss.
Som redan i förmiddagsnyheterna omtalades har ryska trupper överskridit den finska gränsen, och ryska flygplan har bombarderat flera orter, bland andra Helsingfors, Viborg och Enso.
När den ryska röda armén rullar in i Finland där vintern 1939 blir det full aktivitet i Sverige. Svenska soldater skickas till gränsen i Tornedalen, och civilbefolkningen startar en massa insamlingar för att hjälpa till.
Finlands sak är vår sak och hela den där grejen.
Ja, faktiskt runt 9000 frivilliga soldater åker för att strida i Finland. Så det finns ju ett stort engagemang i samhället. Men samtidigt växer en annan och ännu större rörelse fram i Sverige.
Under januari månad i år har också till rikets skjutbanor strömmat stora skarar män, vilka kommer till insikt om bristerna i den egna förmågan att hantera ett vapen, och som samtidigt varit ansvarskännande nog att vilja bota dessa brister.
Folk gick bokstavligen man ur huset för att försvara landet, och det bildades en massa föreningar där man började organisera försvaret av sin hembygd.
Enbart inom Stockholms skytteförbund har sedan årsskiftet cirka 4 000 nya medlemmar ingått i föreningarna, och skarorna växer snabbt för varje dag som går.
Man samlar helt enkelt ihop sig, och många av de här var ju skjutlag och jaktlag som hade vapen hemma, så då bestämde man sig att man skulle organisera sig.
Men inte helt okomplicerat att folk tar till vapen och skapar egna små miliser och frikårer. Även om syftet kanske faktiskt är gott från början, för man har ju sett ute i Europa hur det här kunde gå snett.
Mm, vill ju inte ha in brunskjortor och bolsjeviker i de här föreningarna.
Nej. Men istället för att förbjuda folk från att ta till vapen och försvara landet så fick armén i uppgift att skapa och sen organisera upp de här grupperna. Och hemvärnet bildades därmed 1940.
Inledningsvis trodde man att det bara skulle bli några tusen. Men man på kort tid samlade man ihop 50 000 man. Och sen dess har ju hemvärnet funnits med olika antal. Så det är ju svenska folkets sätt att visa att man är beredd att försvara Sverige. Så vi firar 85 år i år.
Hemvärnet är idag en egen försvarsgren, precis som marinen och flygvapnet. Det som skiljer hemvärnet från armén är ju vilka uppgifter de har.
Armén rör sig över stora områden och kan samla stora styrkor för att kraftsamla på någon plats, till exempel mot en stor styrka i ett landskap eller ett område. Hemvärnet är mer lokalt och löser uppgifter där det behövs på plats.
Fältarmén, den kan ju storma fram med pansar och anfalla med några tusentals soldater på en gång. Men det har inte gjort in handvändning, utan det kräver planering, mobilisering och ja, logistik. Mm. Så i väntan på armén,
som kanske inte ens hinner dit.
Nej, så är hemvärnet på plats och tar den här första striden vid viktiga objekt. Johan Granholm är lärare vid Försvarshögskolan och han arbetar även som instruktör inom hemvärnet.
Med 40 bataljoner spridda över landet så kan man lokalt på många platser agera mot mindre motståndargrupper. Lokala anfall, lokala landstigningar eller luftlandsättningar och liknande på många olika platser.
Hemvärnet har också i uppgift att skydda andra förband som är sårbara i början av ett krig.
Om vi tänker oss ett fartygsförband som samlar ihop sin personal och förordning på sin materiel, och det är ett ganska utsatt läge. Skulle ett sådant förband då också behöva tänka på att skydda sig själva under tiden, så skulle det ta mycket längre tid och vara mycket besvärligare för dem att genomföra en mobilisering.
Så även riktigt tunga förband kan alltså behöva luta sig mot hemvärnet där i början?
Mm.
Om man vill slå ut stridspiloter så är det lättare att göra när de cyklar till jobbet än när de är i sitt flygplan uppe i luften. Så det är en känslig fas när vi ska driftsätta eller mobilisera förbanden. Det är den absolut känsligaste fasen där det är lättast att göra någonting åt dem.
När hemvärnet bildades där 1940, då hade ju soldaterna inte ens uniformer och vapnen bestod av ja, det man hade hemma.
Mm, typ hagelbrakare och såna här repetergevär.
Mm, som man måste ladda om mellan varje skott.
Just det. Och kanske var det därför då som nidbilden av hemvärnet som ett gubbdagis började växa fram.
Mm. Men idag är ju soldaterna yngre och andelen kvinnor har faktiskt ökat, även om den delen fortfarande är låg. Och hemvärnet har också mycket bättre utrustning än tidigare.
Jag tror att många har den här gamla bilden av hemvärnet, att vi går omkring med grå uniformer och sliten utrustning. Men så är det inte något mer, utan det är precis tvärtom.
Lars-Gunnar Lundström, ställföreträdande chef i gränsjägarbataljonen i Norrbotten.
Jag ser en stor skillnad de här två senaste åren bara. Och det händer väldigt, väldigt mycket. Jag menar, vi får nya fordon. Vi kommer att få nya vapen, AK-24. Vi får nya uniformer. Vi får nya sensorer, alltså bevakningsutrustning, så att vi effektivare kan göra lösa våran uppgift då.
Det är också en snabbfotad organisation. Hemvärnssoldater ska vara på plats mellan 6 timmar och ett dygn efter att larmet gått att beredskapen höjts.
Och för min del så blir det ju då att jag tillsammans med bataljonschefen börjar leda våran bataljon inom en timme. Och inom 24 timmar så ska då hela våran bataljon vara ute på plats för att kunna utföra tilldelade uppgifter. Och det här ska vi ha möjlighet att göra, eller vi ska ha kraft att lösa den här uppgiften i 90 dagar inledningsvis.
Att snabbheten kan vara helt avgörande har vi sett i Ukraina.
Det är den 24 februari 2022. Ryssland har bara några timmar tidigare börjat invadera Ukraina. Och en nyckel i den ryska planen är att ta flygplatsen i Hostomel utanför Kiev för att snabbt kunna flyga in mängder med soldater och stridsfordon i Ukraina. Mer än 30 helikoptrar med ryska soldater attackerar flygplatsen. Men Ukraina bjuder på hårt motstånd. Över 200 ukrainska soldater finns redan på flygplatsen och skjuter ner flera helikoptrar. Och det här skapar kaos på den ryska sidan.
Yes! Yes, blöd! Dva! Dva! Dva!
Det var hemvärnet i Ukraina som stoppade framryckning mot Hostomel, vilket gav armén tid att tillföra andra förband som slutligen var de som kunde stoppa den stora framryckningen mot Kiev. Men det var hemvärnet som stod först och stoppade de första kolonnerna.
När rysk militär till slut får kontroll över flygplatsen, då är den så förstörd att den inte går att använda. Och de ukrainska hemvärnssoldaterna, de hyllas som hjältar. Och hemvärnet gjorde fler viktiga insatser i början på kriget. Johan Granholm är lärare på Försvarshögskolan.
De hade en nyckelroll i upprensning av infiltratörer och sabotörer inne i Kiev under den här perioden också. Det berodde ju bland annat på att man hade mycket god lokalkännedom.
Det är faktiskt så att Sverige kan ta åt sig en liten del av äran för det som ukrainska hemvärnet gjort.
Ja, man ska veta att det ukrainska hemvärnet uppstod egentligen i såna form efter 2014.
För det som hände 2014 var ju invasionen av Krim, och då blev det tydligt att Ukraina behövde stärka sitt försvar. Och då hittade man bland annat inspiration hos det svenska hemvärnet.
Sedan dess har Ukraina byggt upp ett hemvärn efter svensk modell. Mycket studiebesök i Sverige, genomgång av svenska handböcker och hur man organiserar hemvärnet här i Sverige. Och sen har man i princip kopierat det. Men i en rasande takt, så i februari 2022 var det ukrainska hemvärnet hade en numerär på 70 000 man ungefär. Så jag skulle nog säga, utan att överdriva allt för mycket, att det var hemvärnet med i grunden då svensk organisation och stridsteknik som eventuellt räddade den ukrainska nationen i inledningsskedet av kriget.
I mörkret och blåsten uppe i Tornedalen har hemvärnssoldaterna i gränsjägarbataljonen lämnat tågstationen i Haparanda. De rör sig österut, över Torneälv, in i Finland. Och det har inte frivilliga svenska soldater gjort sedan vinterkriget för drygt 85 år sedan.
När vi då korsar gränsen så blir det ju en speciell känsla.
I vanliga fall är det ingen stor grej för Lars-Gunnar Lundström att korsa gränsen. Men att göra det som ställföreträdande bataljonschef under en militärövning, det är något helt annat.
Vi har militära uniformer, vi har militära fordon, vi åker bandvagn, vi har vapen med oss. Och så passerar man då tullen i Torneå, alltså riksgränsen. Då får man ju en känsla av att det är något historiskt som man faktiskt får vara med om. Och här känner ju vi att det här är väldigt naturligt egentligen för oss i Tornedalen att göra det här. Vi har alltid samverkat civilt över gränsen. Nu får vi egentligen göra det militärt.
Under många år så har de svenska hemvärnssoldaterna bara stått och glott där över älven på de finländska soldaterna på andra sidan under övningar. Men i och med NATO-medlemskapet så har det ändrats.
På vissa platser så har vi ju då gemensamma objekt som vi skyddar delar av. Det kan vara en gränsövergång, alltså en bro. Det kan vara järnvägsbron till exempel. Eller landsvägsbron uppe i Pello eller Övertorne. Och tittar man på det här i förlängningen i ett skarpt läge, så kanske det finska förbandet kan behövas någon annanstans. Och då har ju faktiskt hemvärnet möjlighet att kunna ta över bevakningen över hela objektet.
Just de här broarna över Torneälv har såklart alltid varit viktiga för Sverige. Men som NATO-medlem så blir de ännu viktigare. Och risken för att hemvärnet hamnar i strider vid broarna har ökat.
Och det har ju att göra med att det kan, man räknar med, om det kommer ett anfall ifrån Ryssland, så blir ju norra delen av Finland, det är ju där striderna kommer att utkämpas i första hand. Och då måste vi ha farbara broar, förbindelser över Torneälv. Så där har vi ju då en viktig uppgift att bevaka våra broar. Men den har också förändrats lite grann sen, eller ganska mycket sen vi gick med i NATO. För vår tidigare uppgift med de här broarna, det var ju att bevaka dem och vara beredd att förstöra dem. Nu ska vi alltså hålla de här broarna till vilket pris som helst.
Det framstår som allt tydligare att hemvärnet kommer få ett större ansvar för skyddet av Sverige här på hemmaplan i och med NATO-medlemskapet.
För att nu så bedömer vi att striderna kommer kanske inte vara på svenskt territorium, utan det är ju mer österut, det kanske är Finland eller de baltiska länderna.
Rikshemvärnschef Laura Svan Vrede.
Och då får ju vi såklart ett mycket större ansvar för territoriet hemma. Och det här är ju en nära samverkan som vi har med, som jag har då med framförallt arméchefen, där vi tittar på hur ska vi utveckla markarenan, skyddet av markdomänen som vi kallar det.
Hemvärnet får också helt nya arbetsuppgifter, som att till exempel skydda och underlätta för transporter av soldater och materiel genom Sverige. Det står till exempel i Försvarsmaktens årsredovisning att hemvärnet ska stödja amerikanska specialförband här i Sverige, så att de då kan lösa sina uppgifter. Och för det här kan det behövas helt nya typer av hemvärnsförband.
Det kanske är mer trafikplutoner. Vi kanske måste bygga upp mer rena logistikförband då för att kunna stötta det vi kallar för värdlandsstöd. För att Sverige är ju inte en frontstat i händelse av krig, utan här är det kanske mer bakre delen genomfartsstat då.
Så vi har alltså fler arbetsuppgifter för hemvärnet och samtidigt då kanske fler svenska förband försvinner utomlands. Det känns ju som att hemvärnet behöver få bättre fart på rekryteringen för att klara av det här.
Ja.
Absolut vill jag ha mycket mer, och 80 000 vore ju en fantastisk siffra. Men som sagt, så vi kan inte tömma övriga totalförsvaret eller civila samhället på många dugliga människor. Men såklart, ju fler desto bättre för hela försvarsmakten.
Det rekordstora intresset för hemvärnet efter att säkerhetsläget i Europa förändrades har lett till att organisationen i Jämtland Härjedalen kommer att massutbilda hemvärnssoldater.
Senaste åren har intresset för att gå med i hemvärnet ökat rejält, men samtidigt är det ju många som också slutar i hemvärnet.
Livet förändras ju efterhand i olika åldrar, och vissa byter jobb och man får familj, och då känner man att man har inte tid att lägga på hemvärnet som man kanske skulle behöva, och då väljer man att sluta.
Faktum är att hemvärnet de senaste åren bara ökat med några hundra per år, och man är långt ifrån att nå det här målet om att växa från dagens knappt 23 000 till 27 000 soldater år 2030. Och en förklaring är att man inte snabbt nog lyckats hantera alla ansökningar som kommit in.
Vi gör ju grundliga undersökningar på de som söker till hemvärnet, att man gör ju hembesök, man ska göra en säkerhetssamtal, man ska göra säkerhetsprövning. Och säkerhetsprövning är ju då det man skickar in till Säpo då, som gör den här registerkontrollen på våra soldater. Och de är ju hårt belastade. Det är ju inte bara militären som gör de här kontrollerna, utan det är ju övriga myndigheter runt om i riket.
Men den kanske viktigaste förklaringen till att hemvärnet inte lyckats växa i den takt man vill är att det inte finns så stort underlag längre.
Mm, det är väl det som kallas för värnpliktshålet som man kan skylla på.
Ja, precis. Det är som ett stort svart hål som öppnade sig när vi pausade värnplikten under 7 år. Och för att bli just en skyttesoldat i hemvärnet behöver man åtminstone den här grundläggande militära utbildningen.
Men för att bättra bot på det här så gör vi nu i sommar ett pilotprojekt. Att de individer som inte genomfört värnplikt kan få en frivillig militärutbildning som inledningsvis är 5 veckor, och sen bygger man upp sin kunskap och går olika kurser. Då har man möjlighet att söka till hemvärnet. Och det hoppas vi då på, att till exempel områden i riket som har mindre befolkning, läs Norrland, där kanske vi kan få fler intresserade.
Det är ingen slump att den här utbildningen lagts i norra Sverige, för det är ju där som bristen på hemvärnssoldater är störst. Och bristen har varit så stor att man till och med krigsplacerat hemvärnssoldater från Mälardalen i till exempel Kiruna.
Och eftersom det är så svårt att få hemvärnet att växa så har politikerna fattat beslut om att bilda så kallade territorialförband som ska bestå av 30-plussare mest då som gjort värnplikten. Och det här liknar hemvärnet, men de är inte lika lokalt förankrade. Och de som går med, de kan inte lämna förbanden lika enkelt i fredstid.
Nej.
Med territorialförbanden vill försvarsberedningen att man ska kunna pliktplacera om man behöver ännu fler. Så att man är inte beroende av att människor frivilligt går med i hemvärnet. Utan vi kan få likartade funktioner med värnpliktiga också.
Men det finns en sak med hemvärnet som faktiskt är svår att ersätta. Och det är just det här att de bor just där de ska göra sina militära uppgifter om det blir krig. De är med andra ord alltid på plats och håller koll, även i fredstid. Johan Granholm vid Försvarshögskolan.
Så även innan hemvärnet är aktiverat så finns det då 25 000 människor som dagligen funderar på vad som händer i deras omgivning och kan upptäcka det snabbt. Och då skickar den signalen uppåt och kanske då skulle få svaret, eller sannolikt skulle få svaret att det är dags att aktivera det här hemvärnsförbandet för att motverka det som händer.
Du har lyssnat på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige. Det här avsnittet släpper vi den 1 april 2025.
Och vill du höra mer om det här ämnet ska du lyssna på podden Beredskap, ett avsnitt som släpptes i fjol som heter Hemvärnet, först på plats vid ett angrepp. Tekniker för Gräns är Mats Jonsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Och jag heter Claes Aronsson.
Det här avsnittet publicerades igår, 1 april. Och man kan alltid lyssna och följa det här programmet, också den här podden, i appen Sveriges Radio Play förstås. Sök bara på Gräns. Och det här är P1. Det är onsdag. Det är lunchtid. Klockan är 12.
Föddes förbryllad i gryningen då regnet upphör. Unik, ingen särskild, en fattig lapp i ett blomsterskjul. I gryningen då regnet upphör driver tingen kring och söker sin form. Jag såg pollen passera genom träden utan brådska, utan att äga något, inte ens vikt. Jag gav mig av och tog hela min värld med mig, svept i mitt eget kynne, tunt som en såpfilm. Och hela den dagen var jag ett vindburet öga. Jag kunde inte komma till ro, inte en sekund. Allt mer ofokuserad, snurrande genom trädgårdens sönderfallande kungarike. På väg ingenstans förnam jag mig själv ur varje perspektiv. Jag var oerhörd, lik en grodd till en gitarr. En kryptisk form av sfärer och sladdar. Thank you.
För första gången har en diktsamling av den brittiska poeten Alice Oswald översatts till svenska. Det är hennes tredje bok, Woods etc. från 2005, som på svenska fått titeln Skog och så vidare. Det är bokförlaget Ymer som gett ut boken och Erik Bergqvist som översatt. Och det var också Erik Bergqvist som vi hörde läsa dikten Ett bevingat frö. Därefter spelade pianisten Arkadi Volodos musik av Federico Mompou. Det var stycket Jeune fille au jardin ur verket Scène d'enfant.
Från Ann Lingebrant vidare till Lars Broström.
I Vetenskapsradion idag ska det handla om hur svindlande dyrt det är att rena miljön från evighetskemikalierna PFAS. Vår reporter Daniel Värjum har varit med i ett internationellt samarbete med journalister i 16 länder. De har tillsammans med forskare visat att för att rena bland annat vårt dricksvatten och förorenad mark från de här hälsofarliga kemikalierna, då landar notan på minst 1000 miljarder kronor i 20 år. Om en stund i Vetenskapsradion.
Och vad har ni i dagens sändningar av Talkshow och Studio 1?
I Talkshow i eftermiddag ska vi prata om matteböcker. Den allra första Liber Abaci gavs ut för 1223 år sedan. Vi har ju läst om svenska elevers svaga resultat i matematik och undrar om det hänger ihop med våra matteböcker. Det menar Andreas Ryve, professor i tillämpad matematik som tror sig ha en lösning på problemet och som skrivit en ny mattebok. Till Talkshow i eftermiddag kommer även Lisa Alexandrovna-Sorina, den rysk-svenska författaren som just publicerat en ny bok efter den uppmärksammade debuten Imperiets barn. Vi får återfölja med till det svenska samhällets skuggsida och den parallella värld som de allra flesta av oss väljer att inte låtsas om, men den finns där, befolkad av människor av kött och blod. I Lisas bok träder de fram. Sen ska vi prata om världens största stadsdel helt i trä. 25 kvarter, 250 000 kvadratmeter och det här bygget har nyss påbörjats och pågår precis utanför Stockholm. Varifrån kommer alla träd? När slutade vi bygga med trä och vilka är de bästa träslagen? Vi ska prata träd och trä i många minuter.
Vad spännande Jonas, och du apropå matematik så är det nog många som sitter runt om i världen och räknar på hur de stora amerikanska tullarna kommer slå mot just deras länder och industrier. Vi väntar ju på att Donald Trump ska presentera sitt stora nya tullpaket ikväll svensk tid. Liberation Day, befrielsedagen har han ju kallat det. Vi vet ju inte detaljerna riktigt än, oron är stor, vi har flera gäster med oss för att prata om detta. Sveriges allmännytta vill ha mer pengar för att kunna rusta upp svenska skyddsrum. De är ju i dåligt skick, många av dem. Svaret från ministern, gnäll. Det är fastighetsägarna som är ansvariga enligt lag att sköta det här underhållet. Skyll er själva om ni först nu inser det här ansvaret. Ungefär så resonerar ministern Carl-Oskar Bolin som möter allmännyttans vd i Studio 1 idag. Vi hoppas också på att få en intervju med en annan minister, nya jämställdhetsministern, liberalen Nina Larsson. Hon tar över efter att Paulina Brandberg och flera andra liberaler plötsligt lämnat sina poster. Vem är hon? Vad vill hon driva? Studio 1 med Helena Groll och Mikael Sjödell efter 4.
Matpriserna. 30% högre i butik. Politiker har dundrat att maten måste bli billig igen. Men kommer vi få billigare mat?
Nej, jag tror inte att vi kommer få billigare mat.
Den här prisnivån har vi för att stanna.
Tre kunniga personer från Livsmedelsföretagen, Lantbruksuniversitetet och Lantbrukarnas riksförbund förklarar varför priserna inte kommer sjunka. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Nu Vetenskapsradion med ett program som sändes första gången i mitten på januari.
Evighetskemikalierna PFAS används i allt från textilier, stekpannor, matförpackningar, brandsläckningsskum, elbilsbatterier och brett inom industrin. Men föroreningar av PFAS är hälsofarliga och svåra och dyra att sanera och rena. En internationell granskning där Vetenskapsradion medverkar visar att kostnaderna för att rena vatten, jord och mark från PFAS är enorma.
Ja, det är smått häpnadsväckande. Och det här är då en kostnad som direkt överförs till invånarna i Europa.
Att inte välja att rena dricksvatten, vad kommer det kosta samhället? Alltså, på något sätt vet man ju att folk